Jesu namn. Amen and amen. Sit down. Sätt er, varsågoda. Ni som står. Oerhört glädjande att få vara i Sion idag. Se er live. Och vi är sannoliken har vi en lite speciell tid, tycker jag. Det rör på sig ute i den stora världen. Och ingenting är riktigt som det har varit. Vi har gått igenom en pandemi som vi aldrig har upplevt tidigare. Vi börjar komma igenom. Många av oss har haft corona och kämpat med det. När det börjar liksom lätta så sätter ett krig igång i vår egen världsdel. Det är inte riktigt sånt som man trodde, och ingen har förutsagt det här heller. Men Bibeln säger att i den yttersta tiden så blir det svåra tider, står det. Jag tror ju inte att nordiska länderna heller är ett teologiskt undantag. Utan vi får väl vara beredd på lite stramare tider. Priserna stiger på mat och det blir oro på olika sätt. Och då behöver vi vara förberedda. Det är så viktigt att vi som Guds folk, som trons folk, är förberedda för tider som är lite annorlunda. Och nu har jag idag inte tänkt att jag ska inspirera dig och att vinna hela världen, utan jag skulle vilja ge dig en nyckel som är oerhört avgörande för ditt liv, och du kommer att kunna praktisera det som jag ska dela med mig idag resten av ditt liv om du vill. Och jag tror på en kristen tro som är oerhört praktisk. Det ska fungera och det ska betyda någonting för dig på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, men också på söndagen när det är vår kyrkdag. Och vi ska direkt dyka in i Bibeln, för jag tänker idag faktiskt tala om tionde principen. Och det betyder, med en annan formulering, att mindre kan bli mer. Det är ett genomgående tema i hela Bibeln, hur mindre kan bli mera. Och det här gäller dig om du är ny i tron eller om du har vandrat en lång tag med Herren och har många levnadsår med Jesus, eller om du har just har startat din resa, så tror jag på gudomliga principer. Och vilodagen är en annan. Det handlar om hur du spenderar och tillbringar din tid. Om du till exempel vilar en dag i veckan, så tror jag du blir mer effektiv än om du jobbar 7 dagar i veckan. Det är det Gud säger. Därför satte Gud in en vilodag in i rytmen av vårt liv. Och följer vi inte de gudomliga principerna som Gud har gett åt oss i hela skapelsen, så kommer vi att skörda frukten av det. Och på olika sätt. Jag har känt av det. Jag tror du kanske har känt av det också. Men samma sak gäller på ekonomins område. Med dina pengar. Alla i denna sal här så får ju in pengar, tror jag, varje månad på sitt konto. Mera eller mindre. Jag tror de flesta här tycker att de borde få lite mera. Men låt oss nu bara dyka in i texterna. Tionde principen, det är så att vi ska börja riktigt från början och gå till första Mosebok, kapitel 14. Och vi ska tala om Abraham som nummer ett idag. Abraham kallas trons fader. Han finns med i sammanhanget där tionde principen första gången i Bibeln lyftes fram. Och jag läser här från vers 18, 19 och 20. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste, och han välsignade Abraham och sa: välsignad vare Abraham, Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad var Gud den högste som gett dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Vem var den Melkisedek som skulle ta emot ett tionde? Det står att han var kung i Salem. Salem betyder frid. Och han dyker upp i den här berättelsen utan att vi egentligen har någon bakgrundsinformation om honom alls. Det tolkas att hans ursprung var av evigheten, utan början och utan slut. Och jag vill ta med er till Hebreerbrevet 7, vers 1. Där står det om honom så här, att denne Melkisedek var kung i Salem, präst åt Gud den högste. Han mötte Abraham på väg tillbaka efter segern över kungarna. Melkisedek välsignade honom och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens kung, och dessutom är han Salems kung, det vill säga fridens kung. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början, hans liv har inget slut. Han är som Guds son och förblir präst för evigt. En konstig beskrivning av en människa. Ingen far och ingen mor av evighet. Melkisedek. På något sätt redan tidigt i skriften så finns någon koppling till vem då? Jesus. En skuggbild av det som skulle komma, Kristus. Kung och präst, är inte också Jesus en kung? Var inte han också präst, vår överste präst? Han var av evighet. Så det finns direkta kopplingar här mellan Kristus och Melkisedek. Och Abraham, trons fader, han skulle ge tionde åt denne Melkisedek. Och då frågar jag mig så här. Varifrån fick Abraham tanken att han skulle ge 10% av allt till denne Melkisedek? Det står ingenstans i Bibeln om det. Varifrån den tanken kom. Men det står om Abraham att han fick instruktioner av Gud. Han fick tankar och idéer direkt från Herren hur han skulle göra. Han skulle också bli en fader till många folk. Men utifrån den här texten i första Mosebok 14 så förstår vi att Abraham gav någonting åt Melkisedek som han ansåg höra till Gud. Någonting som tillhörde Gud. För det andra så gav han det till en representant för Gud, vilket i det här fallet var Melkisedek. Och han gav en specifik mängd. Han gav en tiondedel av det krigsbyte som han hade fått. Det var frågan om ett krigsbyte. Och det här finns med som en röd tråd genom hela Bibeln. Och det här bygger på det att allt tillhör Herren. Och jag vill ta med er också till tredje Mosebok 27. Där finns en text i vers 30 och framåt. Tiondet av jorden, både jordens gröda och trädens frukt, tillhör Herren. Det är helgat åt Herren. Så hoppar jag lite framåt. Av nötboskap eller får, allt som vallas av herdar, ska var tionde djur vara helgat åt Herren. Riktiga grundläggande principer från jordbrukslivet. Att om bonden fick 10 killingar så skulle en helgas åt Herren och ges till Gud. Det här tionde principen har funnits med långt innan Mose och lagen. Det fanns redan på Abrahams tid. Och vi ska titta lite grann på flera olika gestalter i Gamla testamentet. Men det bygger på det att allt tillhör Herren. Egentligen är jorden tillhör ju Herren. Allt vad jorden rymmer står det i Salteren 24. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen och allt som bor i den. Så det är klart att allt är Guds. Och vi har Gud att tacka för allt. Och jag tycker att, och jag har förstått det så, att tionde principen är ju givetvis ett uttryck av att vi tackar Herren för det som tillhör honom. Det är ett uttryck av tacksamhet att vi lever i detta, i denna välsignelse. Jag vill ta med er lite längre fram. Vi ska gå tre generationer från Abraham. Ni känner till Abraham, trons fader. Han fick en son, Isak. Och Isak fick två söner. En hette ju Jakob och den andra hette Esau. Fick flera barn också, men vi talar om Jakob. Jag vill ta med till första Mosebok 28 och vers 20. Där står det så här. Jakob gav ett löfte och sa: om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Och stenen jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus. Och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Nåväl, det här var i ryggmärgen hos, tror jag, hans farfar. Isak var en också som hade levt i tionde principen. Och nu fick Jakob samma uppmaning. Och det vill jag säga, att den tredje generationen är alltid en kritisk generation. Man brukar tala om att den första generationen är förvärvaren. Den som startar saker och lägger allting under och kanske startar ett företag eller driver upp en kyrka, en församling och grundar den, och det är pionjärerna. Sen kommer nästa generation som ärvar det. Förvärvaren och ärvaren. Han lever nästan bara liksom på farten av allting som entreprenören har grundat och startat. Det går liksom av farten. Men sen kommer tredje generationen, och då brukar man säga att det till och med kan bli fördärvaren. Förvärvaren, ärvaren och fördärvaren. Varför? Jo, för att den grundläggande drivkraften behöver överföras alltid från generation till generation. Ingenting går av bara farten. Och det här är en orsak varför jag idag vill tala med er om tionde principen. För jag tror, jag ser ju framför mig här i Sion att det liksom, det blir liksom yngre hitåt hållet. Och så blir det mera mognad hitåt hållet. Liksom generellt är det så. Och det här är viktigt. Att principer som har burit församlingar, kyrkan, under långa tider ska överföras till nya människor. Nya människor som springer med stafettpinnen vidare och tillämpar samma principer, för att Guds rike ska ju växa. Det är ju inte så att kyrkans tid håller på att bara rinna ut i sanden, utan jag tror att kyrkans bästa tid ligger framför. Jag tror att församlingarna också i vårt Finland, i svensk Finland, kommer att ha en fantastisk tid framför. Och då behöver vi också få in principer starkare in i ryggmärgen i våra liv, så att vi kan bli bärare av Guds potential och möjlighet. Den tredje generationen behöver upptäcka den första generationens välsignelse. Gud hade valt Jakob att han skulle föra Guds löfte vidare till sina barn, sina barnbarn. Det som började med Abraham och Isak, det var nu Jakobs tur att ta vidare. Jakob däremot var en väldigt speciell person. Han hade en lite annorlunda personlighet, skulle jag vilja säga. Han var knepig. Han trixade och fixade. Han tog ofta genvägar. När Han sålde sin förstfödslorätt för en liten linssoppa. Väldigt kortsiktigt. Sen vid pappas Isaks dödsbädd så lurar han till sig välsignelsen. Det var alltid så att fadern skulle välsigna sin äldsta son, någon sorts succession. Och Esau var luden, hade hår på armarna, så han liksom fixade någon djurhuda som var riktigt, pappa hans var nästan blind. Så la han dit armen, så kände Isak, ja men det här är ju Esau. Och så välsignade han Jakob, som hade trixat och fixat med något ludd på armen. Och jag säger, det där går inte i längden. Att hålla på så här, att trixa och fixa. För förr eller senare så möter du Herren. Och han ställer saker till rätta i ditt liv, i mitt liv. Och så blev det även för denne Jakob. Han blev ivägsänd av pappa Isak till Haran, jag vet inte hur man säger det. För att hans bror Esau skulle hämnas på honom. Och mamma Rebecka ville slippa en fight mellan bröderna. Och på vägen till Haran så får Jakob en livsförvandlande upplevelse. Det var där han möter Gud. Och det är där han säger det här, att jag lovar att ge dig tionde. Så när han mötte Gud så blev det automatiskt ett löfte till Herren. Herre, jag kommer att ge dig tionde av allt. Senare i Jakobs liv så hade han ett gudsmöte då han kämpade med Gud hela natten. Och då fick han också ett nytt namn. Han blev kallad för Israel. Jakob betyder bedragaren, men Israel betyder en man utan svek. Han fick en ny identitet och Gud slog honom på höften så han blev lite halt. Och ibland kan jag nog säga att vi behöver Guds möten där Gud lite klipper till oss. Vi har en svart katt hemma som heter Nelson. Och då han kom till vårt hus, han är högt älskad. Då han kom till vårt hus och vi släppte iväg honom första gången ut, så kom grannfrassen och smättade till lilla Nelson, så han har fortfarande ett kluvet öra. Men så kan det vara med dig och mig. Vi kan ha ärr och vi kan vara lite halta för att Gud också har gjort någonting med dig och mig. Vi har spår i vårt liv och det kan vara saker vi behöver ha med oss för resten av vårt liv. För att det kan betyda också att vi lär oss någonting. Om man inte lär sig av sina erfarenheter så då är det inte så lyckat. Men Jakob här skulle ge Herren tionde. Och Jakob levde 300 år före lagen kom. Mose var en tionde givare. Mose fick också instruktioner av Gud hur han skulle arrangera tempeltjänsten och hur den skulle utföras i detalj i Gamla testamentet. Tionde skulle ges till leviterna. Det var de som tjänstgjorde i templet. Det är liksom dagens prästerskap. Och Salomo, vi tar en annan i Gamla testamentet. Han var den rikaste och den visaste mannen i hela världen. Man tror att han kanske har varit den rikaste människan på jorden någonsin. Han levde ungefär 1000 år före Kristus. Han skrev så här i Ordspråksboken. Vi ska läsa det vers 9 i kapitel 3. Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin. Det där kunde man ju skriva om till mer modernt språk. Men det som är genomgående här, jag tycker det här är viktigt, för han säger, ära Herren med vad du äger och det första av all din gröda. Så det var ju Guds förordningar att när du fick en skörd förr så skulle du ge förstlingen. Det första som du fick i skörd skulle du ge åt Herren. Och skriver vi om det där och vi tänker på att vara tionde givare själv. När jag får min lön så sitter jag inte och börjar betala räkningar. Och så fanns det ingenting mera. Kanske det är så. För många är det så. För andra räcker det lite längre. Men du vet, ge Herren det första. Därför tror jag på att när vi får vår lön eller när du får ditt studiebidrag eller när du får din sommarlön, pension, ge Herren, ära Herren med dina ägodelar, med det du får och ge honom det första av allt. Han är nummer ett. Och då det gäller att göra dig tro. Jag kommer ihåg då jag var i studieåldern så jobbade jag på somrarna på ett byggföretag som inte jag ska nämna här. Men ett bra sådant. Och när man fick sin sommarlön, det var stora pengar. Och jag hade ju gett, jag har ju lärt mig det här att ge en tiondel av min inkomst. Det kom in ganska tidigt i mitt liv. Och jag kommer ihåg, min pappa hade ju en extra plånbok hemma där jag var liten i skåpet. Där liksom Herrens pengar var. Så ibland om man ville se riktigt stora sedlar så gick man och bläddra i den där. Så det där fick man med sig hemifrån och det är jag tacksam för. Men jag säger det. Ger man inte till Herren då man har små inkomster. Så det kanske inte så lätt heller när du kommer att få dina större inkomster. Det gäller att börja i det lilla. Därför säger skriften, var trogen i det lilla så ska han sätta dig över mer. Det handlar också om förvaltarens natur. Att om du är trogen med det lilla du får, kanske ditt lilla studiebidrag, du tänker hur ska det här räcka? Jo, men jag ger förstlingen att Herren, jag ger det första av min gröda. Och bär fram det till Gud så ska du se hur Guds matematik är just det här att mindre blir mer. 90% med Guds plus Guds välsignelse är mer än om du håller 100% för dig själv. Det är Bibelns matematik och det går inte alltid att förklara. Det är inte så enkelt, men Gud vill ha det första i din ekonomi. Han vill vara nummer ett också i din tidsdisposition. Därför är inte vilodagen den sjunde dagen utan vilodagen var den första dagen. Vi vilar först och sen jobbar vi. Vi har fått det här i vår kultur så baksvängt på ett sätt att vi jobbar för att få semester. Vi jobbar för att få vila, för att vila ut. Men kanske vi skulle ha en annan rytm att vi vilar före så vi orkar jobba sen. Det är lite hur du tänker ditt liv. Jag vill gå vidare mer och ta några personer till i Gamla testamentet. Vi går igenom Bibeln. Hiskia var en annan person som är mycket intressant att läsa om. Hiskia heter han. Han var en reformator på sin tid. Det var en uslig andlig tid i Israel. Men så kom Hiskia till makten och han började rensa ut alla gamla avgudatempel. Och han gick i konfrontation med ondskan och sekularisering och allt problematiskt under sin tid. Och han upprättade gudstjänstlivet. Så att man på nytt tillbad Herren, så att folk vände sina hjärtan till Gud. Det var en typ av väckelsetid i Hiskias tid. Man firar gudstjänst på nytt under hans tid efter en lång tid av torka. Och en av de sakerna han införde på nytt, Hiskia, så var tionde givandet in i Israel. Så att tionde givandet går alltid hand i hand med andliga uppvakningsperioder. När Gud har gjort någonting så har ofta tionde givandet kommit på plats. Så har det varit i mitt liv också. Jag tror att du kan kanske se dig tillbaka. Tider då du älskar Herren mer så var det lättare att ge också till Herren vad som tillhör honom. Nehemja var en annan. Han levde 350 år efter kung Hiskia. Han jobbade också för väckelse. Han byggde upp muren på nytt. Jerusalems mur var nedbruten. Det var en uslig situation i landet. Och så kommer Nehemja. Han gråter över det han ser. Och så ger Gud en kallelse till Nehemja. Bygg upp muren. Och han börjar samla folk och fick igång en väldigt projekt som tog hela 51 dagar. Snabbt gick det. Men man firar gudstjänst på nytt. Man satte igång att tillbe Gud. Och man införde tionde principen igen. Det här har varit som en röd tråd. Och jag ska ta med er till den sista boken i Gamla testamentet. Där talas det om tiondet, och det är kanske det mest välciterade sammanhanget, som inte är alldeles enkelt på ett sätt om man läser sammanhanget. Malaki 3 och vers 10. Eller vers 8 ska jag läsa. Malaki 3 och 8. Då, och nu är det här profeten som talar. Det tycker jag man märker på tonläge. Får en människa skäla från Gud? Ändå skäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, för ni och hela folket skäl från mig. Och så kommer vers 10. Den citeras ofta i kollektsammanhang. För bär in fullt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikligt mått. Jag kan nog medge att vers 10 är mycket trevligare än vers 8 och 9. De talar om stöld från Gud. Och nu har jag hört många olika kollektal under mina år i församlingsliv. Här talar faktiskt profeten om tionde som en lag, inte frivilligt. Och om du inte gör det så skäl du från Gud. Men sen balanseras det här upp med att han säger att du ska pröva Herren i detta. Och det enda bibelordet i hela Bibeln där du uppmanas att pröva Gud. Pröva Gud, förvisso ska han öppna himlens fönster över dig och utgjuta rik välsignelse. Det säger han. Men det känns nog ganska tufft. Och jag är inte den som står och säger så här, att om inte du ger tionde så hamnar du under förbannelse. Det här är Gamla testamentets hårda profetiska bud åt Israels folk. Vi lever i det nya förbundet där vi har en som har tagit förbannelsen upp på korsets trä. Så på grund av Kristus så hamnar vi inte under förbannelsen för att vi lyder dåligt eller för att vi lever i olydnad. För att det finns också nåd för oss som lever i olydnad ibland. Men principen kvarstår att tiondet för med sig välsignelse. Och det är ju så med Guds förordningar att tillämpar vi dem så blir vi välsignade. Men struntar vi i dem så står vi utanför välsignelsen. Det är ju så jag tolkar det. Då står vi liksom självmant utanför det. Så gäller det med frågor kring etik och moral, äktenskapsfrågor, samlevnadsfrågor, så är det med på ekonomins område, det är så på olika områden. Följer vi Bibelns principer och vill leva enligt Guds allmänna förordningar, då får vi välsignelsen av honom. Men struntar vi i det här och lever precis som vi vill och tänker att men, det är så noga, då får vi också köra konsekvenserna av det, för att vi väljer en annan väg än Guds väg. Tyvärr är det ju som med livet. Kör jag för hårt så får jag en böter. Det är livets hårda lag. Missköter jag mig och min kropp och jag inte äter bra, jag bara äter på liksom grillmat och dricker kaffe, så kommer jag att köra konsekvenserna av det. Jag var unge evangelist och bodde i Nickby. Så gick jag till läkaren för jag hade så ont i magen. Så skrev han ut ett recept åt mig, så sa han: undvik starkt kryddad mat, smörgås och kaffe. Så frågade jag: vad ska jag då äta? Jag bodde ensam i en etta, tjäna Gud, men jag var ingen kock. Jag hade magproblem då. Inte för att inte Gud älskar mig och vill välsigna mig, utan för att jag levde ohälsosamt. Nu ska vi glida över till Nya testamentet. Vad säger Jesus om tiondet? Om ni orkar hänga kvar en liten stund. Det är så här att ordet tionde står bara 9 gånger i Nya testamentet. 3 gånger i evangelierna då Jesus talar till fariseerna om deras nitiska iver att hålla lagen. De övriga 6 gångerna så är det i Hebreerbrevet, där Bibeln talar om Abraham och Melkisedek som vi läste om. Matteus 23 och 23. Där håller Jesus på att läxa upp fariseerna i det här kapitlet. Det är ett sådant här ve-er-kapitel. Alla meningar nästan börjar med ve-er. Ni som silar mygg och sväljer kameler. Ve-er, ni som gör utsidan ren men insidan är full av dödande gift. Och så, det är liksom en av Jesus starkare predikningar. Och så säger han så här: ve-er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försumma det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Så säger Jesus här: det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Jag uppfattar att Jesus betraktade tionde givande som en självklarhet. Han var också jude. När han talar med sin tids religiösa auktoriteter. Men han kritiserar dem för deras bristfälliga andliga insikter. Och han sa att lägga större vikt vid de viktigare andliga principerna, som att visa rättvisa, barmhärtighet och trohet. Men det som de försummade. Men han säger att gör det ena men försumma inte heller det andra. Och det var ju att ge tionde. Jesus skulle ha haft all chans, om inte han skulle ha stått bakom tionde principen, att säga i det där läget att okej, Gud har en gång gett en fin princip till Abraham och Jakob och Nehemja och Mose och alla våra fäder. Men er så gäller inte det här. Utan han på indirekt bekräftar tionde principen. Så tolkar jag Bibeln. Så tolkar jag det Jesus säger här. Och jag tycker att det är viktigt, givetvis, rättvisa, barmhärtighet och trohet. Men också att ge tionde av mynta, dill och kummin. av olika saker som lagen föreskrev för fariseerna. Paulus, han säger ingenting om tiondet. Och han har ändå skrivit 13 av Nya testamentets 27 böcker. Men han säger däremot oerhört mycket om givande. Jesus talar, jag tror att det tredje vanligaste budskapet Jesus hade. Han talar om Guds rike. Men så talar han om pengar. Om förvaltarskap. Kolossalt mycket. Han var väldigt intresserad när folk gav. Han satt och tittade när folk la i kistan. När folk kom fram så satt han där och kollade. Och så kom en änka fram och la en liten skärv i kollektboxen. Och Jesus noterade där och så säger han, hon gav mer än alla andra. Hon gav det enda hon hade, men alla andra gav bara av sitt överflöd. Och så undervisar han utifrån det där. Vet jag att tionde principen är oerhört rättvis, för det betyder att alla ger lika mycket. Tjänar du 100 000 så ger du 10 000. Tjänar du 10 000 så ger du 1 000. Tjänar du 1 000 euro så ger du 100 euro. Så här fungerar det. Alla, den är rättvis. Den är gudomlig. Gud initierade det här i Abrahams liv. Och Abraham förstod att någonstans så ska jag ära Gud med 10%. Och jag förstår inte varför, men det är en del av Guds väsen och natur. Första Korinthierbrevet 13:9, vers 13, där står det så här. Paulus säger så här. Vet ni inte att det som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet? Så att det som tjänar vid altaret får sin del av altaret. Så var det i gamla testamentet. Så säger han, så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Så han tar upp tråden från den gamla tempeltjänsten, att leviterna skulle få del av tionden. Så säger han, så är det också nu, att de som predikar evangeliet ska också få leva av evangeliet. De ska också få sin lön av evangeliet. Och det är klart att varje församling behöver ha insamlingar så att vi också kan ha anställda. Och vi skulle vilja ha mycket fler anställda om vi hade mera insamling. Så det här hänger ju ihop. Han säger i andra Korinthierbrevet 9, vers 6. Tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och jag tror att det här är Paulus primära undervisning. Hur viktigt det är att dina motiv för givande är rätt. För det är inte så att om du alltid känner enorm motvilja att fungera i tionde principen, så blir inte heller Gud särskilt nöjd. Men om du i tro, i tacksamhet, Gud, du har gett allt åt mig. Allt tillhör dig. Hela mitt liv tillhör dig, min framtid, hela min ekonomi. Herre, jag för till dig det som tillhör åt dig. Det var en gång en som sa till mig så här. Egentligen kan man inte ge tionde. Då frågade jag varför det. Jo, man kan inte ge bort någonting som tillhör någon annan. Tiondet tillhör Gud. Du för tiondet till Herren. Du bär fram det åt Gud. Jag tycker det är en otroligt fin sak. Jag äger ingenting. Allt tillhör honom. Lite grann om tionde givande i en historisk kontext. Och så ska jag knyta ihop det här undervisningen idag. Det är så att tionde principen så använder man i Finland, Sverige, Norge och Danmark i samhället för 1000 år sedan. 1096 kom en lag i våra länder att bönderna skulle ge tionde av allt de fick in då skörden kom till kyrkan. Och kyrkan gav tiondet till nödställda, till sådana som hade det svårt. Och en tredjedel skulle användas till kyrkans anställda. Så det här var lag. I flera hundra år i våra länder så var liksom Bibelns tionde princip en samhällsordning. Idag har vi ju skatter. Vi har alla möjliga taxeringar. Så när staten och kyrkan sen blev statskyrka och man började uppbära kyrkoskatt så försvann tiondet. Men det var en lag. Och Martin Luther, man kan ju tänka sig, var Martin Luther en tionde förespråkare? Nej, inte teologiskt sett. Men när bönderna gjorde uppror mot överheten för att de tyckte att 10% var för mycket, då sa Martin Luther, lyssna på överheten, för överheten är tillsatt av Gud. Så att indirekt så var också Martin Luther en förespråkare för tionde praxisen. Så det här finns med i vårt samhälle långt tillbaka. Det har funnits med i kyrkan i långa tider. Alla kyrkor praktiserar inte tionde och predikar inte heller. Men sydstatsbaptister i Amerika har liksom slagit fast teologiskt att det här står vi 100% bakom. Det här tror vi på, för det är en grundläggande princip. Pingströrelsen har gjort det. Vi har praktiserat tionde i våra kyrkor i 100 år. Drygt 100 år som pingströrelsen har funnits. Sedan 1906. Och jag vill dra ihop det i en mening vad jag tänker om tiondet. Jag tänker så här. Bibelns undervisning om tionde, en gudomlig princip som är tidlös men som ska bygga på frivillighet. Det är inte en lag vi predikar, utan det är en princip som vi får ta till oss och praktisera om vi vill ha del av välsignelsen i det. Och Abraham och Jakob gav tionde långt innan lagen kom. Det är uppenbart att tionde inte är knutet till gamla förbundet. Liksom det gällde före gamla förbundets tid, så tror jag också att det gäller efter det gamla förbundets tid. I vår tid. Det är längre än så. Ibland tänker man att det här hör bara till Gamla testamentets tid med alla lagar som Mose fick och förordningar som gällde Israels folk. Nej, innan lagens tid så gav man tionde. Och efter lagens tid så har man också gett det. Så det är en gudomlig princip som finns i Bibeln. Och det är ju inte bara kristna som har den här tanken, utan det finns också ute i den profana världen. För att alla vet att generositet, att ge, är en välsignelse i alla sammanhang. Och det ser vi just nu, hur mycket grejer kommer inte in till Ukraina. Nödhjälp. De får säga vi har tillräckligt. Det samlas in och folk ger och de satsar. Så givande är inte en sak bara för kyrkan. Men jag tror att det är oerhört viktigt att vi alla är givare. Att vi har det här hjärtat. Och att vi behöver hitta en ny växel i våra liv och i den här tiden. För att vi vet att priserna kommer att gå upp. Det kommer att bli dyrare, många saker. Vi behöver hitta liksom en övernaturlig väg ibland när det också gäller ekonomins område. Pröva Herren. Förvisso ska han öppna himlens fönster över er. Så säger skriften. Så jag vill lämna det här idag åt dig, du som har lyssnat. Be och sök Herren om din väg. Någon kanske har hört det här för första gången. Gå hem och studera. Om du har hört det här många gånger förr, fortsätt praktisera det. Det finns mycket välsignelser i ett kontinuerligt givande. Och det är klart att en församling behöver ha styrelser och revisorer och god bokföring. Allt det här, det är så viktigt att också Guds pengar hanteras på ett väldigt, väldigt, väldigt känsligt sätt. Att inte vi slösar med Herrens pengar, utan det är, sen är förvaltarskap en annan undervisning. Hur tar vi hand om det? Och jag tror ju att tiondet ska ges till den plats där du äter. Förrådshuset, för fullt tionde till förrådshuset, det är den plats där du äter din andliga spis. Det är den plats där du har dina andliga rötter, ditt andliga hem, din lokalförsamling. Sen kan du ge utöver tiondet till andra organisationer, men då kallas Bibeln det för offer. Bibeln skiljer på tionde och offer. Har du ett fadderbarn i Indien så är det inte ditt tionde, utan det är ett offer som du kanske offrar utöver det som du ger åt Herren. Så tänker jag kring tiondet. Och jag tycker att det är en gudomlig, härlig, underbar princip. Men nu har det funnits tider i mitt liv också när jag har känt att det kan, det svider. Och man gör det verkligen i tro. För man vet att nu räcker inte pengarna den här månaden. Nu har vi haft sådana tider också i vår familj. När det har varit kärvt. Och man får i tro säga att Herre, nu ger jag förstlingen åt dig. Men när månaden är slut så har på något underligt sätt Gud välsigna. Pröva Herren och se att han är god. Amen. Nu ska vi be. Jesus, vi tackar dig för ditt eget ord. Att vi verkligen får överlåta oss själva.